baseball is one of those things that binds these two countries together. Cubans may be the only country on earth that are just a little, are even more passionate about baseball than we are.
Följa Major League Baseball i Kuba är ungefär lika lätt som det var i Sverige på 90-talet. Typ omöjligt. Det finns det här fenomenet peña när man samlas vid en speciell plats vid en speciell tidpunkt och pratar. Det finns en sån peña just om Major League Baseball. Varje fredag i John Lennon Park i Havana. Där utbyter man vad som har hänt i ligan. Någon kanske har kommit över ett VHS-band. Någon kanske har en extra lång illegal antenn som får in TV från Florida. Så sprids nyheterna om Major League Baseball via diskussioner. En både härlig och lite sorglig bild såklart. Men jag föreställer mig att jag är med i den här diskussionen i John Lennon Park i Havana. Nu när det är dags för en lång timmes diskussion om baseball igen. Och det är dags att inte anropa utan hälsa välkommen till mitt hörn i den där parken. Mannen som kastar sin fastball i changeup-hastighet. Killen som gav knullrufset ett straight face. Olof, a win-win situation, Svensson. Du har tagit dig från Vasastan i Göteborg till paradisön Hisingen. Välkommen!
Ja, men tack så mycket, det är stort att vara här, det är riktigt stort.
Härligt!
Hur länge?
Jo, men det är fint, absolut. Det börjar ju bli vår.
Ja.
Och det är alltid lika härligt.
Snart får vi ta fram handskarna.
Yes. Vi har ett digert program den här veckan. Och vi har ju faktiskt en gäst med oss.
Ja, som det är ännu större.
Ja. Men du och jag kommer börja lite här med programpunkten som vi kallar...
If you start me up!
En diskussion som vi ska fortsätta från förra veckan. Det var ju det här med Melky Cabrera och den hemsidan.
Just det.
Som han gjorde. Men först lite snabbt vem Melky Cabrera är. Han är ju en leftfielder. Ibland spelar han ju centerfielder från Dominikanska republiken. Han spelar nu i Chicago White Sox. Jag tror han spelar som designated hitter först och främst. Men han debuterade i Yankees 2005. Var där några år. Sen gick han till Atlanta Braves där han sög. Han blev lite bättre när han gick till Royals. Och sen i San Francisco Giants. Där blev han riktigt bra. Och uttagen i All-Star Team. Och till och med att han blev All-Star Game MVP.
Ja.
Och ja, undrar varför.
Ja, det kan vi undra faktiskt.
Ja, några månader senare så åkte han ju fast för doping.
Precis.
Och han åkte ju inte bara fast utan han gjorde ju det lite ännu mer pinsamt för sig själv.
Ja,
där har ju du den grejen.
Han tog ju lögnerna och förvirringen till en helt annan nivå här när han, ja, som Niklas Friis sa, åkte fast för doping. Och antagligen i kölvattnet av att Ryan Braun ett tag tidigare hade lyckats ta sig ur sin dopingsanklagelse via en teknikalitet. Så fick han kanske idén om den här hemsidan då. Och MLB's drug program säger då att om en spelare kan bevisa att han har fått i sig det här förbjudna preparatet utan att han visste om det så frias han. Mm. Och då föddes den här idén hos Cabrera då, eller hans entourage, att vi köper en hemsida och så lägger vi på en annons för en kräm. Som Cabrera säger sig ha köpt då. Och så ska han kunna skylla på det. Men MLBs utredare var ju inte dummare än så. Att de började gräva i det hela. Och såg att hemsidan hade köpts för inte så länge sedan. Och att någon hade ändrat den genom att lägga till den här annonsen. Och spåren slutade hos en viss Juan Nunez. Som var en konsult anställd av Cabreras agenter. Och den här killen tog på sig hela skulden. Och sa att det var ingenting annat, ingen annan som hade med saken att göra. Och han tillhörde inte Cabreras officiella staff. Så att både Cabrera och hans agentfirma klarade sig. Vilket är helt otroligt, för att det är inte så svårt att lista ut vilka som låg bakom idén.
Nej, inte jättesvårt.
Men hur som helst, så efter att MLB kom på då att det var ju något fuffens med det här, så fick han i alla fall sina 50 matchers avstängning. Och det här gjorde ju att han missade slutspelet. 2012 var det här då. Samma år som San Francisco vann World Series. Och jag tror att det var i samband med Championship Series eller under World Series som han faktiskt skulle kunna börja spela igen. Men San Francisco valde att hålla honom utanför line-upen då. Mm. Men det roliga, det tragiska, ja, you name it, det är att han trots allt fick en World Series-ring. Efter att ha blivit skyldig till doping, performance enhancing drugs.
Mm.
Det är helt sanslöst faktiskt.
Ja, nej, det är trist såklart, fan. Det ska man inte ha.
Nej, precis.
Nej, så att sen den dagen har vi ju spolat Melky. Jag tyckte han var rätt cool i början av sin karriär, men
ja, det tyckte jag också. Men man måste ju ändå fascineras över att och över kreativiteten att han att de tar det till en sån nivå för att blåneka över att ha tagit de här preparaten.
Ja.
Det är helt otroligt. Jag tror att förra veckan var väl någon 10 eller 11 år sedan baseballspelare var i kongressen för förhör. Och ett antal, jag har hört ljudupptagningar från det, sitter och blånekar in i det sista att de har tagit de här drogerna, eller preparaten, och visar sig ändå ha gjort det. Ja, det är sanslöst.
Ja, nej, vi släpper det där, fan. Det är inget kul att prata om, tycker jag. Ska vi gå över till något roligare?
Det tycker jag.
För vi har ju faktiskt haft en god liten amerikansk president som har varit på baseball i veckan.
Jajamän.
Och det var ju faktiskt så att för första gången på 88 år som en sittande amerikansk president har varit på besök i Kuba.
Mm.
Och det som var roligt var ju såklart att baseballen stod i fokus. Men det största för oss och det vi ska prata om nu är ju att han gick ju faktiskt på baseball då med hela familjen.
Precis.
Och det var ju då att med sig hade han ju hela Tampa Bay Rays.
Mm.
Som hade avbrutit sin spring training och nu följde med presidenten då ner till Kuba. Vilket inte är så långt. Och mötte då nationens hjältar, det kubanska landslaget.
Precis.
På Estadio Latinoamericano.
Ja, bara en sån sak.
Ja, och det var så himla häftigt, för innan matchen så var det så här jättemånga vita duvor som släpptes ut och det var så här 60-tals feeling över hela,
ja,
hela sändningen och kalla kriget vibbar.
Mm.
Så att, men han fick ju också kritik att han gick på den här baseballmatchen, och det här var ju grejen, var ju att det var, han, var samma dag som de här attackerna i Bryssel och ja. Men jag kan ju tycka sådär, alltså han fick kritik att ja, varför går han och går på baseball och har roligt när han borde ta hand om andra saker i världen. Mm. Men grejen var ju, han var ju inte där för att titta på en baseballmatch. Baseballmatchen i sig var ju totalt ointressant.
Ja, verkligen.
Det är han och Kubas Raul Castro, det är väl brorsan till Fidel tror jag, visade, var ju fan tecken på vänskap och fred och alltså 100 gånger starkare och än att sitta i ovala rummet eller nere i något jävla war room och ge order eller någonting alltså.
Ja, precis.
Tycker jag.
Ja, men det är ju att det, de två ländernas största gemensamma nämnare är ju baseball.
Mm.
Därför det är nationalsport i Kuba precis som det är i USA. Och att närma sig varandra på ett sånt plan, alltså som ett tillägg på det politiska planet, gör ju, understryker och förstärker ju det hela.
Det är ju så alltså, väldigt symboliska handlingar, symboliska gester som ja, jag tycker är ovärderliga. Och så som en simpel sak som en baseballmatch kan ju påminna om att det faktiskt i grund och botten handlar om människor.
Ja,
alltså precis. Det är ju människor i freaking båda de där två dugoutsen. Så att, ja, och på läktarna och på gatorna. Ja,
ja, det finns ju en historia som understryker det vi precis talar om. Och det är ju att innan Castro tog makten och allting gick åt skogen på Kuba, och så hade ju faktiskt Havana det första och det enda MLB-anslutna laget. Alltså de spelade AAA i International League, och det var Havana Sugar Kings. Och det var till och med prat om att de skulle bli ett riktigt MLB-lag. Sen började det gå åt skogen och ägarna då insåg att det här funkar inte att ha kvar det här laget på Kuba. Så de flyttade Sugar Kings till New Jersey och något år senare så införde då USA det här handelsembargot som slutligen raserade relationerna länderna emellan. Och det är många som säger att det var ju det här embargot som gjorde slut på allting, men att flytta laget från Havana hade en otroligt stor symbolisk del i det hela. Ja, det var något ganska stort steg på vägen för att slutligen bryta relationerna.
Alltså när man tittar på, jag har inte riktigt tänkt på det, men när man börjar läsa listor eller så här, vilka spelare, kubanska spelare är det som spelar idag i Major League, så är det ju väldigt tongivande spelare.
Mm.
Alltså vi har ju, som vi har nämnt flera gånger redan nu i den här podcasten, är ju Cespedes,
yeah,
i New York Mets. Aroldis Chapman, mm, vildhjärnan i Yankees, han closen då.
Ja.
En annan ung pitcher i Miami då, José Fernández.
Mm.
Och ja, flera andra spelare, och två stycken som hoppade av nu eller och åkte till USA, det är ju de här Gurriel Brothers, tror jag att de uttalas.
Mm.
Att lillbrorsan där, han är ju liksom top prospect på Kuba. Mm. Alltså den bästa unga spelaren, och storebrorsan där rankas ju som landets absolut bästa spelare.
Mm.
Så att nu är ju de i USA och försöker etablera någon slags hemvist där och arbetsvisum och till slut att ansöka om free agency blir, mm, det ju. Och vi får väl se vart det...
Ja, det är ytterligare en effekt av att länderna har börjat närma sig varandra, att... I takt med att de diplomatiska relationerna har återställts och man börjar prata med varandra, så har USA börjat släppa på sina sanktioner.
Mm.
Och bland annat så behöver inte numera kubanska spelare ha amerikanskt medborgarskap för att få spela baseball i USA. Och de kan öppna bankkonton i USA, det fick man inte göra tidigare. De kan föra över pengar till sina anhöriga. Obama höjde nyligen beloppet från $500 till $2000 i veckan. Vilket i fred en spottstyver för den som spelar i MLB, men väldigt mycket pengar för den som bor på Kuba.
Och det är en start, alltså det går ju åt rätt håll.
Ja, verkligen. Precis. Och man slipper ju undan de här vådliga avhoppen som mm, tidigare har skett. Att man har hört, bland annat Yasiel Puig hade ju en väldigt dramatiskt avhopp när han tog sig till någonstans i Centralamerika och sen skeppades vidare till USA.
Stjärnan i Dodgers.
Ja, precis.
Mm.
Och för då de får ju ta hjälp av människosmugglare eller knarksmugglare och betala hutlösa belopp. Och i Pugs fall ryktas det om att den här knarksmugglaren lyckas förhandla sig till en viss procent av hans framtida intäkter. Och det verkar vara så att de tar hand om flykten från Kuba till vad det nu blir. Någon slags mellan stat eller mellanland.
Mm.
Och sen så sitter de fångna där tills en sponsor då i USA får komma in och pytsa in första summan.
Ja, är det så det funkar? Mm.
Och det slipper man ju nu. Plus att spelarna kan återvända till Kuba. Vi hade väl, vem var det nu i Tampa Bay som...
Ja, det var, de hade ju med sig en kille där. Det var väl också symboliskt. Han, jag tror han heter Daron Verona. Och han fick ju faktiskt airtime till och med på TV4.
Ja, det fick han. Ja. Det stämmer.
Och det är väldigt speciellt. Eller det är inte ofta baseball får så mycket utrymme i svensk media.
Nej, såklart så headlinade ju Obamas besök på Kuba. Det är i det här fallet på TV4-nyheterna. Och, men i samma veva som det inslaget, och det får man ju lite cred till TV4 som hade gjort sin research bra, så var de inte rädda för att ta upp baseball som den gemensamma faktorn och en väldigt viktig del i hur man ska reparera relationerna. Visst hade du en liten rolig anekdot från Tampa Bay vistelsen med Chris Archer?
Ja, Chris Archer var en av de starting pitchers som inte spelade i matchen, så att han gick väl mest runt och insöp den kubanska atmosfären, och innan matchen så var han ju faktiskt framme hos the first lady,
Michelle Obama.
Jajamän, och det var väldigt likt lite att han flörtade med henne rätt ordentligt. Han verkar vara en ganska skön prick, den här Chris Archer, så att ja, han fick också ut en del av sin Kuba-vistelse.
Ja, och sen, men det där grundade sig väl i att han för några veckor sedan, när Tampa fick reda på att de skulle spela den här matchen i samband med Obamas vistelse, tweetade till presidenten då, POTUS, och skrev något sånt där att ja, jag hörde att vi ska vara samtidigt i Havanna, så att jag tänkte att vi kanske kunde käka ihop. Och han fick ju då inget svar.
Nej.
Och så tänkte han då, då provar jag med
Floatus,
ja. First Lady, och skrev att de skulle, ja, det var ju väldigt flörtigt, att träffas på ett café och sånt där.
Yes.
Och fick inget svar av henne heller. Så att, då passade han på när han väl fick träffa presidenten och First Lady och fråga Michelle Obama då varför de inte hade svarat.
Just det.
Så då fick hon förklara att, men hör du Chris, det är ju så att POTUS har väl cirka 8 miljoner följare, och jag själv har 4,5. Så att vi kan tyvärr inte sitta och scrolla 40 mil om dagen på Twitter. Vilket var lite småroligt att han, ja, att han förväntade sig ett svar från.
Absolut.
Då har man ju ganska höga tankar om sig själv.
Men sen gjorde han en ganska fin grej också, för starting pitcher, det var Matt Moore, och han fick ju inte tillfället att hälsa på presidentparet. Men Matt Moore hade med sig en baseballhandske som Chris Archer lämnade över då.
Ja, okej.
Okay. Ja, inte till presidenten utan till någon livvakt som väl röntgade
den.
Ja, men kanske nu
40 kilo TNT.
Ja, precis. Nästa punkt.
Adam LaRoche, som då spelar i Chicago White Sox, som förra veckan gick ut med att han skulle avsäga sig sitt sista år av kontraktet med White Sox. Och det var 13 miljoner dollar tror jag han tackade nej till.
100 miljoner ungefär.
Ja. Och reaktionerna lät inte vänta på sig. Alla var väl rörande överens om att det var en spelare som har varit väldigt duktig. Han har varit haft betydande roll i de lagarna spelat, men att han hade en väldigt, väldigt dålig säsong förra året, så att han kanske var less, kände att han inte hade mer att ge, att var därför han tackade nej. Men sen så började ju rykten florera om att White Sox GM Kenny Williams hade sagt till LaRoche då att hans son, hans 14-åriga Derek, heter han det? Nej?
Drake
heter han, så tack. Hade varit för mycket i klubbhuset och på planen. Så att han hade sagt åt honom att, hör du, kan du dra ner på det? Han behöver inte vara med 100%. Och då hade då LaRoche tagit det här beslutet att, ja men då drar jag, för att familjen är viktigast. Och det här delade ju baseballvärlden lite grann i två läger. Det var de spelarna som unisont slöt upp bakom LaRoche. Och så var det övriga där sportjournalister gick i bräschen som sågade hans beslut. Och det har funnits många teorier om varför. Det, bland annat var det här White Sox sätt att slippa undan en medioker spelare, för tillfället medioker spelare, hans tunga kontrakt. Eller var det LaRoche sätt att gå från White Sox med hedern i behåll och rädda ansiktet? Eller är det någon lagkamrat som har gått till Kenny Williams då och klagat på att hans son faktiskt är där för mycket? Vi vet inte.
Nej, det är ju framförallt jävligt jobbigt för Drake att hamna i någon slags här medias mittpunkt i en vecka liksom. Jag vet inte, jag tycker...
Ja, jo, liksom... han är ju tillräckligt gammal också för att kunna följa det på sociala medier och och så att det är väl han som är förloraren i det hela. Ja, jag vet inte.
Jag tycker det är bara trist historia rakt igenom.
Ja.
Och jag vet inte hur eller om den kommer påverka Chicago White Sox under säsongen. Om det, jag vet att Chris Sale, alltså stjärnpitchen, var jävligt förbannad på general managern.
Det var någon, Kenny Williams. Ja. Och det var ju någon, jag tror det var någon spring training match förra veckan där laget hade hotat med att inte spela.
Ja, precis.
Och där Robin Ventura hade fått gå och prata med dem och säga att ja, men nu får ni göra det här. Och så till slut hade de gjort det. Men Jag tror det är så här, om White Sox gör en bra säsong kommer ingen någonsin nämna det. Gör en katastrofsäsong så kommer säkert många och härledare till det här att ja, GM och coachen tappade klubbhuset.
Mm. Ja. Nej, vi går vidare. Vi kan väl säga som Jerry Reinsdorf, det är ju ägaren. Han gick ju faktiskt ut och sa att nu får det vara slutdiskuterat. Ja. Vi kan väl lyssna på exakt vad han sa.
Och med tanke på de här rubrikerna och så har jag självklart talat med både familj och med drottningen. Och vi vänder på ett blad, ungefär som ni gör i era tidningar, och ser framåt istället.
Ja, han vill ju verkligen gå vidare, det hörde vi ju.
Ja, det får man säga.
Ja. Så att, och det gör vi väl då.
Ja.
Så att nu är det dags för min favorit när jag ska ställa dig på pottkanten.
Jag börjar darra genast.
Ja, det är dags för three strikes, you're out. Och då är det ju så att Chicago Cubs uppvärmningar på spring training har blivit något alldeles extra. Mm. Det började förra året när Joe Maddon kom till klubben. Men han har infört det här att under själva uppvärmningarna i ungefär 10 minuter, en kvart, så gör de något speciellt för att det här ska vara lite roligare än att bara stå och stretcha. Så att här kommer några exempel på vad de faktiskt har gjort under sina uppvärmningar. Och du får då plocka dina favoriter. De ställs två mot två här.
Okej. Okay. Mm.
Så. Ett, skulle du helst vilja värma upp med att det kommer dit en skådespelare och gör en meme-uppvisning och härmar spelarna och sådär.
Mm.
Eller, och det här har ju faktiskt inträffat då för några dagar sedan, att en karatekille kommer och slår sönder ett cementblock mot coachens bröstkorg medan laget värmer upp.
Ja, det får bli det senare.
Karatekillen.
Ja, slå sönder cementblock mot coachens bröstkorg. Det här jag har gärna sett under den tiden jag spelade.
Ja, absolut. Och ja, det skulle nog bli roligare att stretcha när, om man får se det framför sig.
Onekligen.
Sen en annan dag, då var det så att Joe Maddon hade tagit in en gitarrist som står och kör sköna gitarrsolon medan man värmer upp. Så att du får antingen välja det eller att alla coacher kommer klädda i 60-talskostymer.
Nej, 60-talskostymer.
Ja, det hade varit fräsigt.
Ja, ja, faktiskt.
Ja, jag hade också gillat det faktiskt. Den synen.
Mm.
Sista valet här du har. På spring training när du värmer upp, skulle du då vilja göra det tillsammans med en skön DJ som står och vänder plattor? Eller att en av de japanska spelarna sjunger karaoke medan resten av laget får ha på sig pannband med uppmuntrande japanska talesätt på sig? Medan uppvärmningen pågår.
Ja, det där läste jag faktiskt om. Det är underbart det sista. Pamban med uppmuntrande ord på japanska. Va? Det är något för innebandy kanske. That's all there is to the game, dear. If you cheat, the umpire throws you out. You cheated and you lied, you were never satisfied. You made three strikes and now you're out.
Men då är det väl dags. En halvtimme har gått och det är väl dags att ta sig an veckans huvudämne. Och den presenteras då av Swedish Birch Bats.
Jajamän.
Alltså svenska slagträn av Anders Björk.
Precis.
Och idag har vi faktiskt en utlottning igen.
Ja, det har vi.
Och hur gör man för att vara med på den utlottningen?
Jag måste säga att man skickar ett mail till hello@sundayfunday.se där man skriver sitt namn och sin adress.
Mm.
Och då ska vi då förtydliga, som vi har gjort förut, att de som skickar in till första gången är redan med i utlottningen, så ni behöver inte skicka.
Yes. Men om man inte spelar baseball då?
Ja, just det.
Vad gör man då? Finns det någon... Kan man använda de här slagträn till något annat? Jag har en grej som... För nu börjar det bli lite de här after worken med jobben och jobbet och sådär, att man sticker ut i en park kanske och kör lite brännboll. Mm. Tänk då komma dit med ett Swedish Birch Bat.
Ja, det gör man succé.
Ja, då kommer man göra succé och man kommer inte gå hem ensam.
Nej, bara det är ju värt penningen, eller vad säger.
Ja, absolut. Och har du något alternativ där?
Ja, jag hörde att Thomas Brolin blev eld och lågor när han äntligen hittade en mortel till att göra sina sommarmojitos i sådana här 10-liters plasthinkar.
Perfekt, det är ju verkligen den storleken han behöver. Ja. När han ska mortla runt, sprit och vad ingår mer i en mojito?
Ja, det är mynta.
Mynta,
I hans fall en regnskog med mynta ungefär. Ja.
Men nu har vi kommit fram till...
Något episkt.
Ja, för första gången i den här podcastens historia så ska vi nu välkomna våran gäst. Mannen som har stått på disabled list i över 20 år.
Snubben som för närvarande har fullt sjå med att uppfostra ett helt infield.
Erik Öhman, välkommen.
Tack, skönt att vara här.
Ja, otroligt kul att ha en gäst med oss här och inte vilken gäst som helst.
Nej, vilken gäst. Det går inte att hålla
det. Mm,
det är ju kanske Sveriges största expert på National League West.
Ja.
Som jag känner.
Ja, med en stundande professur.
Mm. Piskar vi upp förväntningarna skyhögt här. Får vi se här vad vi kan leverera.
Absolut. Jag släpper gärna in dig direkt att du börjar orera om de olika lagen.
Ja, take it away.
Ja, men vi kör väl lite då. Jag har ju diverse kompisar som jobbar med marknadsföring och de tjatar om att man, ska man väcka intresse då måste man köra med lite storytelling. Så jag tänkte liksom dra lite grann om de olika lagen, så där, lite bakgrund, vad de är, vad de har för historik lite grann, så där, vad de har för förutsättningar. Så man liksom, så det inte bara är namn på lag utan de får lite karaktär på något sätt. Sådär.
Ja,
kan man ju säga att det finns ju det är två stora lag, två så kallade big market teams då, som har en hel del deg att röra sig med. Det är LA Dodgers och det är San Francisco Giants. Och det är de som brukar slåss om segern på senare år. Och sen så har vi de tre andra då, som är lite mid market teams, alltså som har hyfsat med pengar. Men de har haft det lite knapert senaste tiden då, inte gått till slutspel så mycket. Och det är då Colorado Rockies och det är San Diego Padres och så är det Arizona Diamondbacks. Och om vi då tar dem i tur och ordning där då, i någon slags rankingordning då, så har vi LA Dodgers då till att börja med. Där kan man ju säga att de har ju obegränsat med resurser mer eller mindre sedan några år tillbaka. Och det är Magic Johnson och ett investerarkollektiv där som ligger bakom. Så de har ju en payroll på $300 miljoner per år. Och det är ju helt extremt.
Ja, det är för en Yankees.
Ja, alltså det finns ju en luxury tax-tröskel som ligger någonstans på $190 miljoner tror jag. Går man över den så måste man ju betala. Det där kanske ni kan... exakta siffran, för jag tror Yankees brukar ju hålla på och nosa på den här hela tiden.
De har en stadig plats ovanför.
Ja, det är så det är också.
Cashman.
Och så är det, exakt. Och sen så är det väl, Red Sox brukar ligga över och Giants brukar hamna under i alla fall. Men hur som helst, de har ju 50% mer att röra sig med här, eller då, just det är helt galet. Men det har inte gått jättebra i postseason. De har ju tagit sitt slutspel stabilt här men hela tiden de senaste åren. Men man har inte riktigt nått dit man trodde att man skulle nå. Och finns ju förväntningar. Då. Och truppen är inte jättestark i år trots att man har lassat in så mycket pengar. Man har väldigt mycket bredd och man har inte så många superstjärnor där. Det är väl det som är bekymret. Man hade ju, förra året så hade man Clayton Kershaw på kullen tillsammans med Zach Greinke som gjorde ett helt otroligt år. Som slog en hel del rekord. De två tillsammans var ju löjligt bra. Men man har inte så många andra som håller den nivån. Och nu har man inte heller lyckats fylla på så bra under off-season här. Och man har väldigt mycket skadebekymmer framförallt i rotationen. Så att man har lite svårt där med starting pitching, vem man ska ställa upp med egentligen.
Men visst var Dodgers rotation var ganska framtung förra året med, som precis som du sa, Kershaw och Greinke, men har inte fått ett mer djup nu i rotationen.
Jo, precis. Man hade väl kanske så här 7-8 pitcher som höll bra nivå. Det är bara det att 3-4 stycken av dem är skadade nu. Och även förra året, de har ju, nu ska vi se om vi får till namnet här, med Hyun Min Ryu från Korea.
Tungvrickare från Korea.
Ja, exakt. Och han har ju varit riktigt bra senaste åren, men förra året så råkade han ut för skador och han är fortfarande på skadelistan. Så att honom saknade man redan då, och sen så har man plockat in flera och de har blivit skadade i turordning, så det ser lite risigt ut där.
Ja, det har bara rasat in skador på Dodgers senaste 2 veckorna på spring training.
Ja, exakt. Det är inte, de är lite oroade nu så där, men de har ju väldigt mycket bredd hur som helst ändå, åtminstone på, kanske inte då i pitchingen, de har ingen bredd kvar nu att ta av, men i övrigt så har de det. Och de bör ju gå till slutspel oavsett. Mm. Kanske inte med någon jättemarginal, kanske bara som wildcard. Men det ska de väl klara i alla fall, kan man tycka. Så det är väl Dodgers då. Går vi över till ärkerivalerna där då, San Francisco. De har ju ett väldigt bra facit senaste åren. De har ju lyckats vinna 2010, 2012, 2014. Och nu är det ju då 2016. Så då, ja, det snackas ju en massa hokus pokus om att alla jämna år vinner dem. Men
alltså, det här snack är bara så larvigt.
Ja, det är trams.
Jag tror man kan hitta sådana liksom kombinationer på rätt många lag faktiskt.
Precis.
Att nu så är det Bostons tur igen.
Ja, precis. Nej, men om man ska hitta någonting annat än liksom och hänga upp det på att San Francisco skulle ha någon chans att gå till slutspel än hokus pokus, då är det ju att de faktiskt har en bättre trupp i år än vad de förmodligen hade något av de där 3 åren när de lyckades vinna. Och då kan man ju undra lite grann hur de lyckades vinna, och då är det väl framförallt att de har en riktigt bra manager. Bruce Bochy anses vara en av de allra bästa som är aktiva, och han är framförallt en mästare på att göra rätt moves i avgörande matcher, så där, hur han använder sina pitchers och vilka slagmän han sätter in som pinch hitters och allt vad det kan vara. Och är dessutom en så här allmänt skön snubbe som sprider bra stämning i klubben. Och så har man ju då, tack vare honom också delvis då, och sen också hur man har, vilka man har värvat, så har man en väldigt stark klubbskultur där det verkar vara väldigt bra stämning. Liksom inga, det är ingen som tar strypgrepp på någon annan som i Nationals och lite sådana saker. Så det är... Och sen har man också en halvgalen publik som det är alltid fullsatt på AT&T Park. Så att, det har väl bidragit till att man har lyckats och få till det i postseason väldigt bra när man väl har kommit dit, skulle säga. Och det har bara varit vartannat år de senaste åren. Men
ja, det är ju så. Om man väl går till postseason så brukar man ju vinna. Det är väl så det har sett ut snarare.
Ja, alltså, det är ju det. Ja. Sjukt nog. Och man har ju vänt underlägen som har varit liksom statistiskt rätt omöjliga att vända och sådär. Legat under, varit tvungen att vinna 3 raka matcher för att gå vidare och sådana saker. Men man lyckas ändå. Men nu i år ser det ju faktiskt bra ut på pappret då, till skillnad från vad det kanske har gjort egentligen tidigare. Nu har man ju fått in, det har ju ni nämnt tidigare här, man har ju fått in Johnny Cueto och Jeff Samardzija som pitchers. Och för det var en svaghet förra året med pitching-rotationen. Och så har man fått in Denard Span som centerfield istället för Angel Pagan som... Han håller inte måttet längre som centerfielder. Hans knän är ju, jag vet inte vad.
Ja, problem med skador.
Det här är sämsta spelarna i statistiken förra året i hela Major League. Så Denard Span blir en bra förstärkning om man kan hålla sig hel. Men det är lite problem med alla de här 3 spelarna som man har tagit in då, är skadebenägna eller har haft formproblem. Så att det är svårt att säga riktigt hur det här kommer landa. Och man kan säga också under försäsongen här nu, så är det väldigt stor oro i San Francisco över pitchingen. För det har varit katastrof i försäsongsmatcherna. I princip hela rotationen har gett upp homeruns på löpande band. Och ligger på, jag tror att nästan alla ligger, har en era på 8-9 som siffror. Så att
det... Ja, jag såg det faktiskt. Alltså på de 15 matcherna som deras fem största pitchers, alltså Bumgarner, Cueto, Samardzija, Jake Peavy och Matt Cain har startat i 15 matcher, alltså så ligger eran i princip på 10.
Ja, det är helt sjukt.
Det är
då vinner man inga matcher. Nej. Men vi får se hur det artar sig. Och sen är det ju sådär, ja visst, har man erfarna pitchers så kan det ju vara så att de inte riktigt, de tar sig an de här försäsongsmatcherna på ett lite annat sätt. De kanske prövar lite specialgrejer och ja, de... Mm. De tar inte så allvarligt på om de släpper en run hit eller dit och sådär. Men det är oroväckande såklart. Det verkar inte vara någon som är särskilt het.
Alltså ibland kan man ju tycka att de skyddar sig lite med att säga att spring training bara är spring training. Alltså jag tror ju att San Franciscos pitching coach, vad heter han nu?
Dave Rigetti.
Just det, jag tror kanske han sover väl inte jättebra. Just
nej, det har man svårt att tro faktiskt. Ja. Det är nog ingen skönhetssömn där när det ser ut som det gör just nu.
Men är det inte så, har det inte varit lite skador också på Mad Bum? Han har haft lite problem med någon fot och lite revben, och Matt Cain har väl opererat armen?
Ja, precis. Ja. Ja, han har opererat, han hade, vad var det? Det var senast en cysta i armbågen eller något sånt där. Han har haft mycket trassel senaste år. Han var ju en av de bästa i hela Major League för inte så länge sedan.
Mr. Perfect men, Game, va?
Ja, okay.
Exakt. Mm. Men sen gick det ut för. Han har ju bara varit en skugga och sitt forna jag senaste par säsongerna här.
Men vem,
osäkert vad han kan komma med.
Vem blir det på nummer 5 i start rotation? Är det Matt Cain eller Chris Heston?
De verkar väl inställda på Matt Cain i alla fall, men alltså jag vågar inte hoppas på att han ska kunna leverera någonting av värde egentligen. Alltså senaste säsongen man såg honom så kändes det som att det var som batting practice för motståndarna. Sotar ut homerun efter homerun. Det var liksom inte, det var inte kul att se. Och det är lite trist just när man vet att en spelare som också har varit väldigt väldigt bra inser att här står det inte rätt till längre.
Nej.
Ja, vi får se. Han kanske är lagad nu och kan leverera igen. Men det är inte så mycket som talar för just nu i alla fall. Man har inte fått se det. Yes. Nej, men hur som helst. Det är mycket osäkerhet kanske kring Giants. Så där med att de här nya värvningarna är skadebenägna och formsvajiga och sådär. Så man vet inte vad som kommer hända riktigt. Och bakom de här så finns det ju inte alls samma bredd i truppen som hos Dodgers.
Nej.
Förra året avslutar man med, alltså halva line-upen var i princip AAA-spelare. Då hade man råkat ut för enormt mycket skador. Bland annat så var det tre spelare som var skadade på grund av att de hade råkat ut för hit by pitch, brutit armar och fått hjärnskakningar och allt möjligt, och var borta under flera månader på grund av det. Så det var ju så här,
var det inte många, som precis som du säger, många nya spelare som steppade upp och
ja,
har gett Giants ganska bra djup den här säsongen?
Ja, men det var det. Och det, då kommer vi in på min spaning som jag ska dra sen egentligen senare. Så vi kan snacka om det lite mer efteråt istället här.
Cliffhanger.
Yes! Ja. Spänningen är enorm. Men nu kan vi gå in på Arizona Diamondbacks istället.
Ja.
Om inte ni hade någonting att tillägga där.
Nej, men jag har väl tittat lite på alltså Jeff Samardzija där, som väl är lite skakig. Han kommer ju från en i princip katastrofsäsong med Chicago White Sox. Han släppte, jag tror, nästan upp mot 30 homeruns.
Exakt.
Och där vet jag inte, alltså kanske passar AT&T Park honom ganska bra där. Det är väl ett relativt stort outfield, tror jag, för alla.
Exakt.
För Bonds, men
ja.
Så han kanske inte behöver betala så jäkla hårt för sina misstag, utan misstagen kanske kommer landa i handskarna på nya Denard Span och på Angel Pagan och Hunter Pence istället för ut på läktaren. Och då, alltså om han jobbar ner de här homeruns-antalet så kanske han kommer ha en bra säsong. Men ja, jag tror att han är en otursförföljd pitcher. För att han har haft 13 förluster under varje år de senaste 4 åren. Och det är spooky.
Till skillnad från att vinna vartannat år.
Nej, jag tror att han, nej, det kommer inte bli någon vinst för Giants i år. Tror jag. Men vi får se.
Ja,
vi
har det vore ju sjukt om det blev det. Ja. Det vore ju... Ja, mm. Det sa man väl i för sig 2014 också, men, men ändå.
Så kan det vara. Ja, men vi rullar vidare in i Arizona då.
Ja.
Mm, det gör vi. De har ju visat potential ett tag här. De, bland annat så hade de ju, de skårade, ja, bland de allra, vad ska jag säga, de skårade inte flest, men nästan flest runs i hela Major League 2015.
Mm.
Det var ju mycket tack vare Paul Goldschmidt som är grym första basman. Jag läste en skön artikel i Fangraphs häromdagen där de gjorde den här grejen att man liksom ska pussla ihop den perfekta spelaren liksom av olika komponenter, som typ fotboll, Messi, snabbhet, Zlatan, styrka, ja, men ni vet liksom det där. Ja, det var ju då slagträ, det var hur bra man var med handsken, det var hur bra arm man har, hur bra man är som baserunner. Och allting sånt. Och de kom fram till att ja, men vi väljer Paul Goldschmidts slagträ. Och så väljer vi Paul Goldschmidts handske. Och vi väljer liksom. Det fanns ingen anledning att pussla ihop någon superspelare av flera komponenter. Utan han är liksom, han är bäst på allt.
Mm.
Och lite i det dolda sådär. Så han spelar inte i något lag som har den stora spotlighten på sig direkt. Men han är sjukt bra, verkligen. Det är... Man kan gå in och kolla hans stats och se exakt hur bra han är. Och det är imponerande. Mm. Och sen har man några andra vassa spelare. Outfielder AJ Pollock klev fram och gjorde en jättebra säsong förra året också. Men nu har man ju fått in grymt mycket tv-pengar helt plötsligt. Och då gick man all in här på Zach Greinke som kostade 206 miljoner dollar,
oh,
för 6 år.
Pocket change.
Helt galet. Och så tradeade man till sig Shelby Miller från Atlanta Braves. Och har vi tid där att sväva ut lite om Dave Stewart. Alltså inte låtskrivaren i Eurythmics Dave Stewart, utan mannen med kanske Major League Baseballs mäktigaste uppsyn på pitcherkullen när det begav sig.
Absolut, vi har tid att säga både om honom och om Dave Stewart i Eurythmics om du vill, faktiskt.
Jag tycker vi håller oss borta från den andra där. Vi håller oss till baseball nu.
Yes.
Dave istället.
Mm.
Nej, men han tillhör ju en av de här spelarna som var aktiva och var riktigt vassa när vi började kolla på baseball.
Mm.
Man kommer ihåg hur han stod och liksom stirrade. Han hade så här spända ögonen. Slagman stod där bakom handsken liksom, och med kepsen neddragen och där stod han där på kullen. Han hade grymt skön look där. Men han har ju då blivit general manager numera i Arizona. Och då kan man ju tycka att det är lite märkligt att de väljer en general manager som uppenbarligen inte kan värdera spelare. För det är väl det man ska göra när man är general manager. För den här traden när de skaffade Shelby Miller. Det finns ju rätt bra statistik som säger att de gav upp. Ja, de bytte ju alltså till sig honom mot 3 andra spelare.
Mm.
Och det finns statistik som säger med ganska bra sannolikhet att det hade räckt ganska bra med en av de spelarna var för sig. Liksom.
Mm.
Hade varit en rätt bra trade. Så de gav upp ungefär 3 gånger för mycket. Så att de har dränerat sitt farmasystem ganska bra. Därför de gav upp sitt bästa prospect och sitt tredje bästa prospect.
Mm.
Plus Ender Inciarte som hade så här breakout-säsong förra året som outfielder. Och som är... Man kan nog säga att han var värd mer förra säsongen än vad Shelby Miller var. Bara han.
Får jag kommentera lite där?
Yes.
Nej, jag håller till viss del med. Men vi har Dansby Swanson var ju toppvalet. Det var ju en av killarna som gick då från Diamondbacks till Braves då. Och sen Aaron Blair och som du sa Ender Inciarte.
Yes.
Men deras storhetstid, eller i alla fall Swanson och Blair, är ju några år bort.
Mm.
Ja, det stämmer. Precis.
Diamondbacks ser väl ett window of opportunity just nu. Alltså, precis. De satsar det är ju alltid. Det här är ju, precis, nu gör jag motsatsen rätt till rebuilding mode. Ja, liksom. Precis. De satsar allt på ett kort och ger upp mycket långsiktigt för att vinna kortsiktigt då. Alltså, och om de nu skulle gå långt i år så skulle väl kritiken då självklart tystna. Men visst, han satsar ju allt på ett kort, Dave Stewart. Han är ju inte feg och ja, det, på pappret ser det ju jäkligt märkligt ut liksom.
Exakt, ja, det är ju, det är helt rätt kanske strategiskt att satsa nu då. Nu har man framförallt Paul Goldschmidt i sin prime här. Då gäller det ju att utnyttja det. Men man gav upp alldeles för mycket, ja, i den här tiden. Och det kommer ju att straffa sig framöver sen. Man kunde ju ha gett upp betydligt mindre egentligen och ändå kunna få Shelby Miller, som ju förstås är en bra pitcher och allting.
Ja, men så är det. Men det är ju precis motsatt effekt för vad man gör om man är i rebuilding mode. Där kanske man släpper en stor stjärna, men storstjärnan har bara typ ett år kvar.
Exakt. Ofta gör man ju också den så här efter All-Star break, att man tradar till sig en storstjärna bara för resten av säsongen.
Ja, men precis. Och då ger man ju bort mycket kanske på lång sikt som kan bli bra.
Precis.
Vi vet ju inte om till exempel Dansby Swanson som ska bli bra, alltså hur bra kommer han bli? Det vet vi ju inte. Det...
Nej, exakt, så är det ju. Ja.
Nej, men sen så känns det ju som att när du signar Zach Greinke för $206 million, då har man ju gjort ett ganska tydligt statement på hur långsiktigt man tänker. Lite grann. Exakt. Precis som Niklas var inne på, det window of opportunity att...
Nej, det är klart, då är det lika bra att köra. Då ska man inte tänka allt för mycket på vad man har i pipelinen och som kommer att stå på infield om 5 år eller vad det nu kan vara.
Nej, jag menar, Greinke kommer ju dra mycket publik, sälja många tröjor. Alltså,
precis.
Det är det man får tänka på också.
Exakt.
Extremt fula tröjor,
tycker jag. Man hade förmodligen kunnat få det man nu fick för ett betydligt lägre pris. Då kommer man ju trada till sig ännu mer än som man kunde använda. Så ja, Dave Stewart har gjort en hel del konstiga moves och massa lustiga uttalanden också som tyder på att han inte riktigt ser på spelarvärdering på det sätt som alla andra GMs gör. Och det finns någon annan som gnuggar händerna där och drar nytta av det.
Hans CV blir klart i oktober.
Ja, exakt.
Då vet vi hur det gick.
Så är det. Och det är väl det som är, det är väl det som är intressant det här med Arizona, att se under säsongen då, den här storsatsningen, om det kommer att slå väl ut. Och vi kan ju se då ett exempel istället i samma division, San Diego Padres. Där gick det inte så bra med storsatsning. Där plockade man in en ny general manager för ett par år sedan, eller ett och ett halvt var det väl bara. Och det var då det var en GM som i och för sig ganska ung, men av lite så här gamla stilen, att det, här är jag som bestämmer, och han körde lite gut feeling så där och gjorde en massa stora spännande moves och plockade in en massa kända namn som kanske inte var så bra scoutade egentligen så där, för det slog inte alls väl ut. Man tog till exempel in storstjärnan Matt Kemp, som inte hade levererat på ett tag, och det visade sig att han hade inte mycket att ge längre. Han är väl tyvärr ganska slut. Och det blev ju mer eller mindre katastrof av den här satsningen, och då satt man fast helt plötsligt då med etablerade, lite åldrande storstjärnor med jättestora löner, och man hade gjort sig av med alla sina bästa prospects. Så där behöver man ju bygga om, helt enkelt. Och det finns egentligen ingen storstjärna just nu, förutom kanske Will Myers kan man väl säga där. Och San Diego kommer inte ha med toppstriden att göra i år.
Nej, verkligen. Nej, det kommer väl inte vara på några år.
De brukar ha ganska bra förutsättningar för att återhämta sig, för det finns väldigt mycket, baseball prospects i just södra Kalifornien.
Just det.
Och det drar ju de nytta av. Men just nu, inte mycket att
Ja, de är väl är de i stånd att börja ett rebuilding mode nu kanske, eller?
Mm.
Ja, och de borde egentligen ha börjat med det redan efter halva säsongen förra året.
Ja.
Så det märkte man snabbt att nej, men det här gick ju inte alls bra. Det var, de var ju långt efter, men de valde ändå inte att kasta in handduken redan efter All-Star Break som resten av baseballvärlden trodde att de skulle göra.
Men när sålde de Kimbrell där? Eller tradade bort honom? När var det?
Var det? Ja, det var ju först nu i efter säsongen.
Ja.
Mm.
Så det var ju tveksamt att sitta kvar med en fantastiskt bra och jättedyr closer som jättemånga andra säkert skulle vilja ha.
Ja.
Trots att man själv inte alls kunde ha med toppstriden att göra.
Men grejen är att han hade väl inte haft några matcher att closea i ledning i år.
Nej, så att... Nej, det var lite så. Exakt.
Nöta bänk.
Mm.
Ja, jag såg där efter All-Star Break att det fanns någon statistik som sa att de hade 4% chans att nå slutspel.
Mm.
Och ändå så var det ju liksom budskapet, gick de ju ut med det liksom i pressen och så. Att ja, vi satsar, vi kör, vi ska inte bygga om här inte. Vi ska gå till slutspel. Så ja. Det var kanske lite tveksamt beslut så här. Man kunde ju naturligtvis ha fått mycket mera tillbaka för sina stjärnor om man tradeade bort dem redan då istället för att vänta ett halvår till.
Mm.
Men ja, de bygger om. Vi får se vad som händer framöver.
Mm.
Den här säsongen blir de inte så spännande.
Nej.
Och det kommer förmodligen inte Colorado vara heller. De dras ju med ett problem hela tiden att de spelar på 1700 meters höjd.
Mm.
Och där går det knappt att skruva bollen överhuvudtaget i den där tunna luften.
Nej.
Och får man på en bra träff så flyger den hur långt som helst också. Så att det är ingen som vill pitcha där helt enkelt. Det är jobbigt om man försöker.
Nej, jag läste om att under deras 24-åriga franchise har de valt 21 pitchers i första rundan. Och de två bästa tror jag ligger på nere på runt 4-5 eller något sånt där. Så det är ingen som har lyckats
exakt.
Få igång pitchingen där.
Ja. Nu har de precis. Det går väl, jag vet inte, om man då vänjer sig vid att pitcha på den höga höjden så lär man sig väl kanske aldrig riktigt på samma sätt som man skulle göra. Ja, lär sig, det är ändå killar som är kanske 20-årsåldern när de blir draftade dit, men ändå man utvecklas väl inte på samma sätt kanske.
Nej.
Och det ena med det andra. Så och sen är det inga free agents som vill skriva på för Colorado heller, eftersom
just det.
Det blir ingen kul.
Nu är inte jag någon sån här aerodynamisk professor eller någonting, men borde det inte passa en knuckleballer och alltså det är tunn luft och alltså att inte luften bär bollen så där himla bra. Ja, så
vi får nog plocka in en professor för att svara på den. Det kan ju vara så att det ändå är luftmotståndet som gör att knuckleballen rör sig som den gör.
Ja. Vi får återkomma till nästa
gång. Vi får göra det, precis. Nästa gäst i programmet.
Absolut. Olof, du bor ju granne med Chalmers så att du får ju...
Ja, jag knackar på ikväll.
Lätt, där kan du skramla fram någon. Men vad var det jag skulle säga där om Colorado? Nej, men de lyckas ju inte. Jo, de har ju, du hade ju bra statistik där om deras misslyckade draftande av pitches. Mm. Nu har de ju ändrat strategi här istället och tänkt att nej, men vi ska inte göra så. Vi ska istället drafta de bästa, liksom bästa spelaren som finns tillgänglig när det är vår tur att drafta. Oavsett om det är en pitcher eller om det är en positionsspelare. Och då har de ju valt istället då framförallt att då har det blivit mycket fler positionsspelare. Och helt enkelt tänker de då att ja, bra, vi draftar dem, utvecklar dem och sen tradar vi dem då för bättre pitching. Så man går den vägen istället. För den här vägen som han valt tidigare har inte funkat, det är uppenbart. Så vi får väl se. De brukar kunna ställa till det lite grann för de övriga divisionen. Framförallt brukar matcherna i Colorado bli ganska galna. Det är så här 11-7 och det svänger man. Eftersom det blir väldigt mycket homerun. Så de har en ganska liten stadion också. Så det blir... Ja, det kan sluggas ganska rejält där. Och helt plötsligt så går det att vända ett underläge på 8 runs i en enda inning och sånt där. Det händer grejer där helt enkelt.
Ja.
Så ja, de kan ställa till det för de andra, men de kommer inte ha med toppstriden att göra, det kan man säga med en gång. Men det finns en riktig stjärna där som lite otippat har dykt upp som stjärna, och det är deras tredje basman Nolan Arenado.
Han
är,
just det.
Han är lite som Paul Goldschmidt, att han är bra på allt. Mm. Och det var ingen som riktigt trodde, framförallt att hans, när han kom upp så trodde man att hans defense skulle vara åt det sämre hållet. Men han gör grymma spel som vevas på highlights titt som tätt.
Mm.
Så där har vi lagen då.
Ah, men lite cool.
Vad de har för förutsättningar och så.
Mm. Grymt.
Rika Dodgers och San Francisco som jagar ärkerivalerna där. Och sen så har vi utmanarna Arizona, och sen så har vi San Diego och Colorado som är lite mer utfyllnade i år, kan man väl säga.
Mm.
Yes.
Ja, men du har några sådana här initierade små spaningar, va? Som vi kan...
Ja, precis. Där har vi ju, nu har jag varit inne på, när det gäller, då har jag en... Jag har valt att köra tre här då. En för Dodgers, en för Giants, en för Diamondbacks.
Mm.
Och då har jag varit inne här och på det här med Dodgers, att de har en bred trupp. De har samtidigt en helt ny manager. De gjorde sig av med Donnie Baseball, Don Mattingly, och plockade in Dave Roberts istället. Han är oprövad. Han har inte varit manager i The Majors tidigare. Och frågan är lite grann, nu har ju Dodgers väldigt många etablerade spelare, veteraner som har kommit som free agents och har höga löner. De är vana att ha en bra plats i slagordningen, och helt plötsligt kommer många sådana att befinna sig på bänken. Och då är frågan hur en rookie manager som Dave Roberts då ska lyckas hålla alla nöjda här i klubbhuset. Och det kan bli en liten utmaning.
Mm.
När det gäller Giants, då kom vi in på det också där då, med de här nya spelarna som klev in och levererade riktigt bra faktiskt, trots de här skadeproblemen.
Mm.
Och man hade ju, ja, i och för sig, det var inte förra året som Joe Panic dök upp. Han var ju med redan och vann 2014, och han gjorde ett av slutspelets mest kända plays där han kastar sig och flippar bollen vidare till Brandon Crawford och shortstoppen, så de lyckades med double play i ett extremt viktigt läge där, och det blev sånt här signature moment lite grann för slutspelet där 2014 när han vann.
Mm.
Men han fortsatte ju vara bra, blev ryggskadad efter ett tag här under 2015, nu är han tillbaka. Sen har vi Matt Duffy som gjorde genombrottssäsong förra året som tredje basman. Och sen dök också Kelby Tomlinson upp som andra basman. Han kan spela shortstop också. Och ja, han kan spela lite var som helst egentligen. Och alla de här killarna bara klev in och spelade som de hade spelat i Majors hur länge som helst. Och liksom iskalla, inga problem. Batting average på kring 300. Hyfsad power, inte jättemycket homeruns, men liksom många doubles och bra base running, spela klokt, inga misstag. Och frågan är väl lite grann här, och min spaning är lite, var det här en överprestation, var det en slump att de har levererat på det här sättet, eller är det här de här spelarnas verkliga nivå? Och om de nu lyckas prestera på det här sättet framöver också, så har ju Giants bra möjligheter inte bara i år utan för många år framåt.
Ja, för både Joe Panic och Brandon Crawford är väl San Francisco trogna till 2021, tyckte jag mig läsa.
Ja, precis. De har ju bra,
right.
Det är bra kontrakt där. Och även man har ju flera andra bra spelare som är unga jämförelsevis.
Hinner de ju vinna både 2016, 2018, 2020?
Ja, men exakt. Det är inga
problem. Till.
Det är grymt. Även Buster Posey till exempel, och stora stjärnan som är catcher då. Han har ju skrivit på ett långt kontrakt, så han är klubben trogen lång tid framöver.
Mm.
Brandon Belt har också flera år kvar, inte särskilt gammal, och Brandon Crawford har ju shortstoppen då, som hade lite genombrott förra året när han plötsligt började slå massa homeruns, vilket han aldrig gjort tidigare. Mm. Förutom att han är grym defensivt, så han har också skrivit på ett långt kontrakt på 5 år tror jag det är.
Oj. Mm.
Så man har en bra kärna där med unga spelare, mm. framförallt infielders då. Så att
ett lag att räkna med.
Länge. Det kan bli det, mm, precis. Kanske. Eller så var det bara alla de här unga spelarna bara någon slags one hit wonder en säsong så.
Ja, just det. Ja, men yes. Det är kul att hålla ögonen på speciellt de här unga spelarna då, vad deras verkliga nivå är då. Mm.
Precis, och man kan ju säga att de också var inne på det lite grann, deras spelstil sådär, att det är inte jättemycket power, men det är ändå, de gör kontakt hela tiden med slagträtt där, de har högt batting average och det är lite den spelstilen som har lönat sig för San Francisco och även för Kansas City då, när de har haft framgångar senaste åren.
Mm.
Att man håller bollen, man sätter bollen i rörelse och ja, liksom, keep the line moving som de säger. Liksom. Man ska bara se till att inte göra en out helt enkelt. Och se till att det rör på sig.
Mm.
Få strikeouts och göra kontakt.
Mm.
De här unga spelarna har den spelstilen. Det har funkat bra.
Cool. Två spaningar. Yes. Vad har du för sista spaning då?
Den sista, det är ju förstås det här med Arizona. Där har vi egentligen varit inne på det. Mm. Frågan är ju så här, kan de blanda sig i det här på allvar?
Mm.
För att det finns ju spets där. Det finns ju riktiga stjärnor där nu. Zach Greinke var ju, han hade ju en historisk säsong på kullen förra året. Mm. Och Paul Goldschmidt, exakt hur bra han är, det har jag redan varit inne på. Och så hade man ju centerfielden AJ Pollock.
Grymt. Alltså det är ju så här att när kvitt eller dubbelt kommer återkomma som så här svensk lördagsunderhållning, då kan väl du ställa upp i National League West kunskap.
Ja.
Alltså, det känns väl rimligt, va? Ja, jag kan ju pröva.
Ja, absolut. Vilka tror du vinner?
Så man får ut någonting av de här kunskaperna i alla fall. Det är fint. Mm. Men man får väl hoppas att det har glatt en och annan lyssnare som har fått upp lite intresse för den här divisionen.
Ja, absolut. Vilka tror du vinner? Vill du avslöja vad du tror? Eller?
Ja, men jag tror ju att Dodgers tar hem det här ändå. Mm. Men jag tror att Giants har en chans att vara ganska nära bakom. Precis. Det är vad jag tror. Ja, men... om toppstriden.
Kanon! Yes. Ja, men det var fantastiskt trevligt att ha dig med här i
veckans
MLB.
Och, ja, det är stort alltså. Och hur han levererar.
Absolut, så att om vi inte får allt för många hotmail så kan vi väl höras en annan vecka.
Ja. Det tycker jag låter som en bra idé. Vi får se om lyssnarna tycker att jag hänger löst eller...
Du är övertygad om att du vann deras hjärtan.
Rookie of the year.
Ja.
Nice, låter bra. Nej, men då så.
Ja,
då får vi önska glad påsk.
Detsamma.
Vem var det?
Ingen aning, känner du honom?
Nej, jag vet inte, han ringde upp och ville vara med.
Ja, det är bra.
Ja, det blev ju okej. Yes, men vilka tror du vinner National League West?
Ja, jag tror på Dodgers.
Okej, och jag går mot dig och tror på Arizona.
Asså?
Ja, jag måste tro det.
Ja, men det är bra, lite sleeperlag.
Jajamän. Okej, men då, jag är hungrig, är du hungrig?
Oj, 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 det kan du hoppa på och klappa det på.
Då är det dags för... What is cooking, Mr. Shortstop? This is the best burrito I've ever eaten. Yum, yum, yum. This is the best burrito I've ever eaten. Yum, yum, yum. With plenty of beans and plenty of cheese and plenty of rice. Oh, isn't it nice? Yum, 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 yum.
Ja. Och jag hade ju faktiskt egentligen tänkt att ha ett annat recept. Men så fick jag komma ut hit till Hisingen.
Paradisön,
ja, precis. Och Niklas har ju en kulinarisk ekvilibrist vid sin sida i form av sin fru Karin. Som vet hur man svingar det metaforiska slagträt i köket. Och hon slängde ihop en pasta primavera. Som var något av det fräschaste och godaste jag har käkat, måste jag säga. Och det passar ju ganska bra eftersom lite lättare mat, för sen efter påsk här så kommer du och rulla fram grillen.
Amen.
Och då blir det ju T-bones varje kväll.
Mm.
Så därför är det Karins pasta primavera som gäller. Och till det så tänkte jag på ett grymt vin som heter District 7, ett Pinot Noir från Kalifornien, från, vad var det nu?
Monterey.
Vi ska ju dit snart. Passar perfekt till den här rätten. Passar till allt i för sig. Så det är mina tips.
Härligt. Ja, Det var grymt gott.
Mm.
Så var det. Okej. Okay. Ja. Då går vi vidare.
Ja, det börjar närma sig.
Ska avsluta med lite musik.
Mm.
Men först så skulle jag vilja slå ett slag för våra kanaler i sociala medier.
Ja, just det, bra.
Dels så kör vi på vår Facebook-sida Sunday Funday. Och sen finns vi på Instagram där vi heter veckans MLB. Och ja, överallt så kan man ju prata under hashtaggen som är
veckans MLB.
Ja, så hör gärna av er. Vi har ju faktiskt fått ganska många meddelanden på vår Facebook-sida och vi får rätt mycket mail. Så att det tycker vi är grymt trevligt.
Ja, fortsätt med det.
Oh, jättegärna. Okej.
Okay. Då kör vi.
Ja, och musiken då den här veckan. Vi har ju pratat mycket om The President of the United States.
POTUS.
Yes, och då tänkte jag att varför inte ta en låt med gruppen med samma namn. Mm. The President of the United States. Ett riktigt, eller ganska mycket one hit wonder på 90-talet.
Ja, det får man säga. Det här blir en nostalgitrip.
Ja, och här är en liten sån här afterski i Idre akustisk version av Mike and Dave som jag hittar på YouTube. Och den passar bra in nu när vi går in i påsken. För finns det en bättre efterrätt än den här persikohalvan i lite lätt vispad grädde serverad som ett gigantiskt ägg? Kommer du ihåg den?
Jajamän.
Ja, och nu tycker jag vi låter textraderna "Peaches come from a can, they were put there by a man" ta oss in i helgen.
Det låter lysande.
Ja. Nu sticker jag faktiskt och åker skidor i en vecka och går på afterski.
Bra.
Kanske får jag höra den här låten.
Du kan i alla fall önska den.
Absolut. Varsågoda, take it away och
tjena.
Moving to the country, gonna eat a lot of peaches. I'm moving to the country, gonna eat a lot of peaches. I'm moving to the country, gonna eat a lot of peaches.
And peaches come from a can, they were put there by a man in a factory downtown. And if I had my little way, I'd eat peaches every day.
Country, gonna eat a lot of peaches. Moving to the country, gonna eat a lot of peaches. I'm moving to the country, gonna eat a lot of peaches. I'm moving to the country, gonna eat.